Vi har alla varit med om att det känns som att vår hjärna spelar oss ett spratt. En skugga har blivit ett troll. En trädgren har blivit en lång arm med kloliknande händer. Vi skrattar bort det och intalar oss själva att det inte finns något farligt där ute. Att dessa väsen och varelser inte finns på riktigt. Men tänk om det funnits en sanning i alla dessa gamla sagor. Att de historier vi hört berättas i generationer faktiskt inte bara är historier utan varningar. Hästar som lockar ner barn i vattnet. Förföriska varelser som utger sig för att vara kvinnor. Föräldrar som upptäcker att deras barn verkar ha blivit utbytta mot något annat. Och döda som söker hämnd för något de blivit utsatta för medan de ännu var i livet. Jag heter Miriam.
Och jag heter Malin. Välkomna till Folktropodden. Hej och välkomna till första avsnittet av Folktropodden. Som vi sa i inledningen så heter jag Malin och jag är 28 år gammal.
Och jag heter Miriam och jag är 26.
Och vi har väl egentligen varit väldigt intresserade av skräck, båda två, ända sedan vi var väldigt små. Vi har ju känt varandra för alltid, känns det som.
Ja, ungefär.
Vi började ju med att bland annat läsa Häxorna av Roald Dahl. Och vi blev väl kanske lite för besatta av den boken. Vi drog bland annat med din lilla syster och hennes kompis och gick ut och letade häxor. Och kom på något sätt fram till att våra mattanter på skolan var häxor. Så av någon anledning så skulle vi lägga förgiftade äpplen med någon röra som vi hade kokat ihop i deras brevlåda. Som jag då gissar att de skulle äta. Vem som nu skulle äta ett ruttet äpple fyllt med gegga man hittar i sin brevlåda.
Nej, precis. Och vi läste ju mycket Monica Sack och vi var väldigt förtjusta i hennes berättelser från Guatemala och El Salvador. Och de var ju som spökhistorier.
Mm. Ja, folktro.
Eller, ja, det var ju mycket folktro.
Hon hade ju mycket faktarutor innan sina berättelser. Där hon tog upp just folktron runt det och vad man kallade döda barn i Guatemala och vad de... Ja, jag kommer inte ihåg vad de hette nu. Men det var vi ju väldigt intresserade av och snöade in oss på väldigt mycket.
Just det, och vi skrev mycket spökhistorier och vi har också hållit på med mycket Anden i glaset. Och det höll vi på med ganska länge egentligen.
Ja, och vi var ju alltid väldigt pålästa på att säga. Inte så att vi kunde någonting, men vi läste besvärjelser och vi... Ja, vi har alltid grottats ner oss väldigt mycket i saker som är lite groteskt och övernaturligt och spännande.
Precis, och idag så lyssnar vi ju mycket på olika poddar. Och det har varit mycket Creepypodden, mycket Spöktimmen som vi är väldigt förtjusta i. Men även en del mordpoddar och andra, det kan vara true crime och ja, men allt som är läskigt och obehagligt, det fastnar vi ofta för.
Precis, som ni kanske har förstått nu så ska vi ju prata om folktro i och med namnet på våran podd. Men vi kanske inte kommer prata så mycket om den folktron som i alla fall jag allra först tänker på, som är den här lite magiska nordiska näcken och älvor och troll. Utan vi kommer kanske snöa in oss lite mer på läskiga varelser. Och inte bara nordisk folktro, utan folktro från hela världen, egentligen.
Precis, och när man tänker på folktro så tänker i alla fall jag ofta på någonting som har funnits väldigt länge. Ja, men typ näcken och sådär. Men folktro kan ju också vara någonting som har kommit för bara ett par år sedan egentligen, som har fått snabb spridning. Och idag talas det ju till och med lite grann om internet-folktro.
Precis, folktro som har skapats på internet, på forum som till exempel Reddit. Och ett bra exempel på det är ju till exempel Slenderman.
Just det.
Som det har skrivits väldigt mycket om.
För att något ska vara folktro så måste det såklart ha talats om en del. Och ja, men egentligen så säger man väl att folktro från början är någonting som har gått från mun till mun. Men, ja, men i och med internetfolktro och sådär, då kan det ju också vara något som skrivs ner. Men det räcker ju inte om att en person har sagt sig möta någon viss varelse eller någonting, utan det är ju någonting som får spridning och som många... Det kan ju vara en varelse som många säger sig möta, precis som du sa med Slenderman, mm. ett bra exempel på internetfolktro som verkligen har vuxit sig jättestor de senaste åren.
Precis, det släpps ju till och med en film här nu i sommar.
Ja, och det är lite de figurerna som vi är ute efter att och
exakt.
Och läsa mer om, ta reda på mer om.
Yeah. Och Jack Werner som har Creepypodden, som ni måste lyssna på om ni inte har gjort det, för det är typ våran favoritpodd. Han säger följande i en intervju. För några generationer sedan var skogen en mycket viktig plats för svenskarna. Den innehöll ved till brasorna, mat till djuren och virke till husen. Ändå var den aldrig fullständigt utforskad. Man kunde inte med säkerhet kartlägga skogen. Vad som helst kunde gömma sig bakom nästa stam. En sådan typ av okunskap om en miljö man uppehåller sig i föder folktro och historier för att fylla kunskapsvakuumet. Idag fyller nätet samma funktion för oss. Väldigt många är i det närmaste beroende av internet för sina sociala, professionella och ekonomiska vardag. Men få kan förklara till exempel vad som händer mellan att man skickar iväg ett mejl och att det landar i din inkorg. Det föder samma sorts historier som alltid har funnits. Och det är väl lite intressant, för det är väl just så det är. Att förut så var skogen det som var mystiskt. Och idag kanske internet är lite mera
ja.
Musik.
Och med det sagt så kommer vi också fokusera på historier om just saker som har funnits i skogar och så också. Mm,
självklart.
Men vi kommer inte låsa oss vid någonting. Utan det är det som vi kommer, eller som vi tycker är fascinerande, som vi kommer ta upp helt enkelt.
Precis.
Och... I dagens avsnitt så kommer vi prata om en varelse som när vi började kika lite närmare på det så fanns det nästan oändligt med berättelser om, eller ja, personer som berättar om möten med just den här varelsen, eller varelserna, det finns ju flera.
Ja, precis. Det är inte bara en, utan en sorts varelse.
Just det. Och den här varelsen har berättats om i generationer och kommer ju då ursprungligen från... Amerikas ursprungsbefolkning.
Precis.
Och sägs väl ha berättats om sen typ 1800-talet.
Ja, vi hittade historier så tidigt som 1800-tal, antagligen även tidigare.
Precis.
Om du någon gång har tänkt att campa i skogarna i Kanada eller norra Amerika, se upp så att du inte får en förföljare. Var vaksam om du får en känsla av att vara övervakad. Det kan börja med att du ser något i periferin, något nästan mänskligt som gömmer sig bland träden. Känslan kommer att förfölja dig i flera dagar. Sedan kommer du att känna en stark lukt av blod. Så stark att du kommer att ha svårt att hålla dig från att kräkas. Lukten kommer och går. Och när lukten avtar hör du ett fruktansvärt, nästan mänskligt skrik. När skriket har tystnat kommer du att märka av ett konstigt lugn och en slående tystnad i skogen. Är ni fler, se till att hålla ihop. Varelsen i skogen vill separera er. Den kommer att göra det genom att imitera era röster. Något den har lärt sig under flera dagar då den förföljer er. För den olyckliga individen som varelsen lyckats locka bort från gruppen väntar nu ett öde värre än döden. Varelsen kommer att klä sig i dess skinn och gå tillbaka till er grupp, förklädd till er vän. Ni kanske märker att er vän beter sig annorlunda, att hen försöker imitera era rörelser. Men om ni har otur sätter ni er i er bil och tar med er denna ondskefulla varelse hem till era förut så trygga hem.
som ni kanske har listat ut nu med hjälp av titeln på den här podden,
om inte annat,
så kommer vi att prata om skinwalkers. Och historierna går ända bak till 1800-talet. Och det är väl inte riktigt helt klart vad de är för något egentligen.
Nej, precis. Det finns ju lite olika teorier, om man säger så, om vad skinwalkers är. Men den vanligaste, det är väl den som Navajo-stammen pratar om. Och de pratar om att skinwalkers är häxor eller medicinmän som har blivit onda. Jag tror att de också kan vara högt uppsatta präster.
Mm.
Och de blir då onda. Och för att bli en skinwalker så måste man göra någonting som är tabu. Och några exempel på saker man kan göra är att våldta en familjemedlem, mörda sina föräldrar eller utföra kannibalism.
Definitivt saker som är tabu, kan man säga.
Det kan man lugnt påstå. Och det gör ju också att alla skinwalkers är onda. Det finns inga goda skinwalkers.
Mm. Något som vi hakade upp oss lite på som vi tyckte var ganska läskigt var ju det här med att man helst inte ska tänka eller prata om dem. För att då är det större risk att de kommer.
Mm, precis.
Och när man vet det så blir det ju någonstans ännu svårare att inte tänka på dem.
Precis, för de säger ju det att om du tänker på dem för mycket så kallar du dem till dig. Och speciellt då Navajos invånare.
Mm.
De pratar ju aldrig om skinwalkers. Och det är därför de också säger det. Att det är därför det finns ganska lite skrift långt bak i tiden om det. För man skulle helt enkelt inte prata om dem.
Nej. Precis. Och de finns ju framförallt då i området Navajo. Och det är ju i södra USA, lite i Arizona och New Mexico. Det är ett reservat, eller hur?
Ja, det är ett stort reservat. Och de finns även i delar av Kanada, som du åker till om en vecka.
Yes, spännande att se om jag stöter på någon skinwalker.
Precis. Och skinwalkers blandas ofta ihop med både varulvar och med wendigos. Och skillnaden är då att varulvar kan ju bara bli vargar. De kan inte bli någonting annat. Och wendigos, för att bli en wendigo så måste du utföra kannibalism. Mm. Precis som du kan göra för att bli en skinwalker. Men en wendigo kan aldrig förvandla sig tillbaka, så att säga. De ser alltid ut som en wendigo. Och wendigos är väldigt lika skinwalkers som de brukar beskrivas. Att de är lite mänskliga djur.
Det finns ju väldigt många som säger sig ha sett en skinwalker eller mött en skinwalker. Om man tittar på till exempel olika internetforum så kryllar det av berättelser som kan skilja sig ganska mycket åt. En sak som är lite spännande, som är lite sidetrack, men det är att många som kommenterar är liksom helt seriösa. Mm. Det är inte många som ifrågasätter berättelserna, utan det är en hel, alltså det är ju som ett hela forum där alla...
De är fullkomligt övertygade om att skinwalkers finns. Och det är ofta så att det kan vara en hel tråd där en person säger att, men gud, det här är ju bara bullshit. Och den blir påhoppad av, jag vet inte hur många människor, som bara säger att clearly bor inte du i det här området. För skinwalkers är helt klart på riktigt.
Precis. Men berättelserna skiljer sig som sagt lite grann åt. Och en sak, jag antar att det är därför de kallas för skinwalker, men det är väl att de kan sägas ta ditt skinn, helt enkelt.
Både djur och människor. Så det är därför de kan se ut i princip hur som helst.
Ja, och då dör du. Och den klär sig i ditt skinn och kan lura dina vänner och din familj. Den lär sig att härma dig.
Ja. Så många av de här berättelserna beskriver ju att det ser ut lite som din vän. Mm. Sen är det olika hur lik den är. Ibland kan den vara väldigt mänsklig. Ibland ser den kanske väldigt mer djurlik ut. Och den går på alla fyra.
Mm.
Och ofta så ser de... De brukar oftast beskrivas som att skinnet är lite för trångt.
Just
det. Så att de är lite för långa och lite för stora för att passa i skinnet.
Just
och de
det.
Rör sig oftast väldigt ryckigt och obehagligt. Som att de håller på att lära sig hur du fungerar.
Mm. Och sen finns det ju andra berättelser om att de har, liksom, har djurhuvuden men människokroppar.
Mm.
Till exempel hovar.
Så precis. Vissa beskriver dem ju som våran visningsbild, faktiskt.
Just det.
Det är ju inspirerat av en bild på en skinwalker. Och yes. där har den ju horn och ett hjort ansikte, mm. men en ganska mänsklig kropp. Precis. Och det är ju också så som sagt som Wendigo mm. beskrivs, så att det är svårt att veta. De blandas ofta ihop, även med The Goatman blandar vissa ihop den med, för de har också många likheter.
Vi ska läsa ett inlägg som är skrivet på Reddits underforum No Sleep av användaren Gandalf the Blazed. Och hans berättelse om när han mötte en skinwalker. För ungefär ett år sedan lämnade jag England för att ge mig ut och resa och kanske jobba utomlands under ett par månader. Jag hade turen att snubbla över ett hyfsat välbetalt jobb som hjälpreda på en farm i nordvästra delen av Navajo-reservatet i New Mexico. Farmaren letade efter någon som kunde hjälpa honom med det tunga arbetet under sommarmånaderna och lät mig sova i något som jag bara kan beskriva som en stuga. Det var i princip ett skjul som han hade renoverat för att personal skulle kunna sova där. Han ägde ett stort område och skjulet var i princip mittemot huvudhuset med ett fält emellan. Tillsammans med mig i skjulet bodde en kille. Han var ungefär lika gammal som jag och hette Ahiga. Ahiga och jag blev väldigt nära vänner eftersom vi umgicks hela dagarna. Han berättade alltid intressanta historier för mig om Navajos legender. Han talade ofta om Yenaldlushi, det vill säga skinwalkers. Hans berättelser var alltid detaljerade och han verkade ha stor kunskap i ämnet. Han berättade att han ofta drömde om de här varelserna och verkade ha en nästan sjuklig besatthet av dem. Jag tog hans berättelser för spökhistorier och la ingen stor vikt vid det han sa, även om jag tyckte att det var väldigt intressant. Jag har aldrig varit en sån som tror på eller varit rädd för övernaturliga saker. En kväll, efter en väldigt tung arbetsdag, gick jag tillbaka mot stugan för att duscha och byta om. När jag kom dit var Higa inte där, vilket var konstigt, för han brukade alltid vara tillbaka före mig. Jag skakade av mig det och lämnade stugan för att gå till den närmaste staden, om man nu kan kalla det stad, för att utforska lite mer av stället jag bodde på. Jag utforskade en stund och hittade en bar och tog några drinkar. Jag lämnade baren ungefär 22:30 på kvällen och det var i princip helt mörkt ute. Jag började gå tillbaka mot farmen. Medan jag gick på den blåsiga vägen kändes det som att jag blev övervakad. Jag började gå fortare mot min stuga. När jag kom runt huvudhuset så upptäckte jag någonting. Det såg ut som en människa med en väska under armen som gick ut från min lilla stuga. Någonting kändes och såg inte riktigt rätt ut med personens silhuett och rörelser. Jag kastade mig upp igen och vände mig om för att se vad jag hade snubblat på. Jag hade ramlat över resterna av den huvudlösa hunden. Jag svängde runt och tittade bort mot skogen och såg Ahiga på alla fyra. Inte som ett djur utan som en människa med armar och benen böjda i fel riktning. Det kändes som att han tittade rakt in i min själ. Han hade två gula, lysande ögon och ett förvirrat uttryck i sitt förvridna ansikte. Jag är Ahiga, tror jag att han försökte säga. Men hans ord lät gurglande och kom från strupen. Nästan som Gollum från Sagan om ringen. Jag låste upp dörren och rusade in. Jag drog för alla gardiner och satt vaken hela natten och hörde ljud och kände mig övervakad. Varelsen utanför fortsatte att försöka prata och låta som Ahiga. Den upprepade delar av historierna som Ahiga hade berättat för mig. Varje gång varelsen kom nära kände jag en fruktansvärd lukt som fyllde stugan och fick mig att kräkas flera gånger under natten. Till slut upphörde trakasserierna och dagsljus började tränga sig genom gardinerna. Jag tittade ut genom fönstret och såg ingenting utanför. Jag samlade snabbt ihop mina saker och stack fort som fan därifrån. Jag flög tillbaka till England. Jag undrar ofta vad som hände med Ahiga, men jag är glad att jag inte stannade kvar för att ta reda på det. Många av er kommer inte tro på den här historien, men jag kan lova er att den är 100% sann. Jag tänker fortfarande på den på nätterna. Jag är fortfarande inte säker på vad jag såg. Men jag kan fortfarande få känslan av att vara övervakad. Jag tror att det kanske bara är paranoia. För det finns väl inga historier om att de här varelserna kan följa en över havet. I det här inlägget så berättar jag Higa om Jenna Eldoshi, och det var ju då Skinwalker. Men på urinvånarnas språk så betyder det by means of it he goes on all fours. Är det vi kan hitta på Wikipedia.
Precis. På några ställen översätter de det också till with it he goes on all fours. Men ja, poängen är väl att...
Men alltså, jag tänker liksom att så här, typ när den här kraften går om bara fyra så tänker jag det kanske inte av sig.
Ja, just det. Om det är en skinwalker så går den på alla fyra. En sak som vi inte har nämnt än, det är ju att det på några ställen står att skinwalkers bara attackerar just urbefolkningen.
Precis. Det stämmer överens i det här inlägget som vi precis läste. Men i många andra så stämmer det inte alls, utan då har de även attackerat andra personer som inte hör till de här stammarna. Men ursprungligen så brukar de säga det, att det är just urbefolkningen som blir attackerade. Och hur dödar man då en skinwalker? Jo, det som oftast brukar komma upp, det är att skinwalkers är, och det är inte heller samma överallt, men att de är människor på dagtid. Och då så är de oftast väldigt diskreta, för de vill ju inte avslöja att de är skinwalkers. För att om du får reda på vad deras riktiga namn är, vad de heter i människoform, och säger det till dem när de är skinwalkers, så kommer de att bli sjuka och dö. Så att det man ska försöka göra då är att ta reda på deras riktiga namn.
Mm.
Du kan också försöka få dem att prata när de är i djurform, enligt vissa teorier. För då ska de också, att lurar du dem att prata i djurform så ska de dö. Men det stämmer ju inte heller överens, för i många berättelser så pratar de ju faktiskt när de är i djurform. Något annat som du kan göra, det är att göra cirklar av eld runt dig. Men det gissar jag ju att det bara skyddar för stunden. Du kan även använda kulor som du rullar i askan av ett nyfött barn.
Det är så jävla vidrigt.
Nej, så att jag gissar då att tanken är att du ska elda upp ett nyfött barn.
Förlåt, okej. Okay.
Och sen använda den askan. Något annat som man ska akta sig för, eller på att säga, det är svårt att akta sig för det. Men om du börjar drömma att du blir förföljd av ett djur, så är chanserna, eller risken kanske snarare, risken väldigt stor att du faktiskt är förföljd av en skinwalker. Ja. För de kan nämligen använda tankeöverföring. Enligt vissa. Skinwalkers livnär sig även på rädsla och gillar att leka med maten. Och det är därför som de ofta förföljer sina offer i flera dagar. Mm. Och att de börjar med, precis som vi läste i inledningen, att du ser någonting i periferin. Du kanske ser någon som står utanför ditt fönster på natten, en skepnad, sen är den borta. Och den här skräcken fortsätter de då med i flera dagar. Just för att de gillar att se dig rädd och leka lite med sin mat.
Mm. Vi pratade lite grann tidigare om var skinwalkers befinner sig. Och där de främst har, ja, men där folk främst verkar möta dem är ju som sagt i Navajo-området då. Som ligger mellan Arizona och New Mexico ungefär. Alltså ganska nära Grand Canyon. Och Corey Daniel har en teori om varför skinwalkers finns just där. Grand Canyon är en av få platser på jorden där geologer kan komma åt de djupaste bergformationerna utan att behöva gräva. Det är också en blandning av 750 miljoner år gammal sandsten och kalksten som ger möjlighet för grottor att uppstå längs med bergväggarna. Vad kan gömma sig i de uråldriga underjordiska systemen? Är det otänkbart att tänka sig att något som inte ännu har upptäckts lever i dessa grottor? När allt kommer omkring så är områdena norr om Grand Canyon de minst utforskade områdena i USA. Innan du avfärdar allt så ska du veta att de äldsta och mest detaljerade grottmålningarna någonsin upptäckta hittades i området på 80-talet. De är kända under namnet Gordon's Panel och har funnits där hela tiden i väntan på att bli upptäckta. Tänk dig något som försöker hålla sig gömt. Om varelsen är mytomspunnen finns det massor av platser att hålla sig undan på. Området är ett kargt ökenlandskap som är extremt torrt och en ogästvänlig miljö för människor att befinna sig i. Kan någonting hålla sig gömt i detta område? Jag tror det.
Nej, men det är ändå en ganska intressant teori med tanke på att det är väldigt outforskat. Jag tänker direkt på liksom, ja, men typ havet som vi inte kan utforska. Och det är klart, vi har ingen aning om vad som finns på botten av de djupaste haven, precis som vi inte har någon aning om vad som finns på de djupaste ställena där, antar jag.
Nej, precis så är det. Och det är ett ganska spännande ställe just eftersom det är så himla djupt och finns så många olika grottor. Så det är klart att det är liksom, det är ju spännande att tänka att det skulle kunna vara skinwalker som gömmer sig där.
Precis, och det skulle ju också kunna vara en förklaring till varför de faktiskt bara finns just i det här området. För jag har aldrig hört om att någon har kommenterat om att de har sett skinwalkers på andra ställen. Och de här målningarna som de hittade är också väldigt intressanta. För de är ju jättestora, jättedetaljerade. Mm. Och jag läste någonstans att det ska se ut som allt från skinwalkers till aliens. De har farkoster som ser ut som rymdskepp. Mm. Och de här är ju hur gamla som helst.
Precis. Och det är ju också spännande att tänka liksom hur personer eller skinwalkers eller vad det nu är har kommit ner dit.
Vi tänkte läsa en till berättelse med någon som säger att de har mött en skinwalker. Och det här är ett inlägg på Thought Catalog skrivet av Brianna Bello.
Jag hade aldrig hört talas om ordet skinwalkers innan jag anlände till New Mexico. Jag hade skickats hit för att jobba och jag tillbringade cirka 2 månader här innan jag åkte tillbaka till Nebraska för att påbörja ett nytt uppdrag. Jag tillbringade den mesta av tiden själv utan att direkt upptäcka området. Ibland hörde jag männen som jag jobbade med klaga på ljud som höll dem vakna om nätterna. Jag gillade inte spökhistorier och jag brydde mig inte om vad det var som var där ute så länge det inte förstörde min sömn. De andra grabbarna verkade roade av de läskiga berättelserna som lokalbefolkningen berättade och de kunde ägna timmar åt att prata om vad de hade hört under dagen. I början var det mer en rolig grej. Killarna berättade om hur de hade sett övernaturliga saker och eftersom ingen av dem hade upplevt något på riktigt så tyckte alla att det var ett spännande samtalsämne. Det var inte förrän en av killarna inte kom till jobbet en dag som de andra började ta historierna på mer allvar. Mannen hittades gömd i sin husvagn. Jag såg honom inte med egna ögon, men fick höra av de andra att han skulle skickas till ett sjukhus i närheten. En av killarna som hittade honom sa att han satt uppkrupen i ett hörn och mumlade tyst för sig själv, om och om igen, hovar, ögon, den skrattade. Jag tyckte synd om killen. Jag gissade att stressen på jobbet helt enkelt hade blivit för mycket för honom. De andra männen började dock skrämma upp sig själva. En kväll gick jag till den lokala puben och hittade 3 killar i en diskussion med bartendern. De diskuterade om det var möjligt att det hade hänt något övernaturligt vid vårt läger. Bartenden var inte så nöjd över att killarna pratade om en folktro som de inte förstod sig på. Och han gick då iväg för att servera andra, samtidigt som han gjorde sitt bästa för att ignorera de tre. En av killarna började prata om skinwalkers, medan de andra två lyssnade intresserat. De hade alla tre fått i sig rätt många drinkar och började bli ganska högljudda. Folk runt omkring började nu bli märkbart irriterade. Jag såg mig runt och fick syn på en äldre man som också lyssnade på samtalet. Mannen såg arg ut och började långsamt gå mot den högljudda gruppen. Han ställde sig tyst bakom dem. En av killarna från mitt team vände sig om och frågade vad han ville. Den gamle mannen svarade inte utan fortsatte bara att stirra på honom. Jag ställde mig upp och hoppades att ingen från mitt team skulle vara så dum att de startade ett bråk med en gammal man. Den gamla mannen fortsatte att stirra på dem medan grabbarna började pika honom. Efter ett tag tröttnade killarna och vände ryggarna mot honom. De började återigen att diskutera skinwalkers, vilket fick den gamle mannen att äntligen prata. Sluta och prata om saker ni inte vet något om. Grabbarna svängde runt och ställde sig upp. Jag rörde mig närmare och hoppades på att de skulle få syn på mig och då gå ifrån den gamle mannen. Den gamle mannen stod på sig och bad återigen männen att sluta vara så respektlösa och inte prata om saker de inte förstår. Killarna blev nu irriterade och en av dem började gå mot den gamle mannen. Jag gick med snabba steg fram och ställde mig emellan. I och med att jag var överordnad männen så lyssnade de till slut på mig och gick ifrån pubben. Jag och den gamle mannen stod kvar och skakade våra huvuden. Jag bad om ursäkt och förklarade att killarna var ett gäng omogna barn som inte kunde hantera alkohol. Den gamle mannen tittade allvarligt på mig och bad mig vara försiktig. Han berättade att lokalborna aldrig pratar om ämnet och om du gjorde det så skulle du dra till dig uppmärksamhet. Jag ville inte vara otrevlig och nöjde mig därför med att nicka och lova att jag skulle hålla koll på mitt team. Jag återvände till reservatet och såg en av grabbarna från puben som hade somnat i en stol utanför husvagnen med en öl i handen. Jag lät honom sova kvar där och gick direkt in och la mig. Klockan måste ha varit 3 på morgonen när jag vaknade av ett ljud som lät som en man som skrek utanför mitt fönster. Jag tog mig upp ur sängen och gick ut, fortfarande halvsovandes. När jag kom ut såg jag att alla hade samlats runt något ute på gården. Jag började gå dit när jag plötsligt träffades av en kraftig lukt av något ruttet och den vidriga synen av en död man vars hals hade blivit uppsliten. Mannen hade tagit sitt liv med en trasig flaska. Jag började gå därifrån, kraftigt illamående, medan de andra stod kvar vid mannen. Jag gick längs en smal stig och stannade en bit in för att kräkas. När jag var klar och just skulle börja gå tillbaka till de andra hörde jag plötsligt något bakom mig. Jag vände mig om. Det var för mörkt för att se något tydligt. Men jag kunde se att någon stod en bit bort på stigen. Jag tänkte att det säkert var en av de andra männen som också hade behövt en ursäkt för att komma därifrån. Jag tyckte dock att personen rörde sig lite lustigt. Jag ropade och frågade vem personen var, men jag fick inget svar. Personen rörde sig långsamt mot mig med konstiga, ryckiga rörelser. Han såg ut som ett barn som höll på att lära sig att gå. Jag ropade på personen igen och den här gången fick jag ett svar. Rösten som personen svarade mig med gav mig rysningar längs hela ryggraden. Rösten lät omänsklig, men det lät samtidigt som att den försökte låta mänsklig. Jag började röra mig baklänges medan jag funderade på vad jag skulle göra när den plötsligt började prata igen. Orden var osammanhängande och jag kunde inte förstå vad han försökte säga. Det var inte förrän han hade tagit några steg framåt och månljuset lyste på hans ansikte som jag förstod att det här inte var någon han. Kroppen var en blandning av vad som tidigare hade varit Karls, mannen som jag sett ligga död på gården, och något som liknade en get. Skinnet såg ut att vara för litet och ansiktet såg ut som en mask. Benen såg ut att ha gått av på flera ställen och fötterna, det var inte fötter, det var hovar. Jag sprang därifrån så fort jag kunde och tittade då och då bak för att försäkra mig om att den inte följde efter. Jag sprang raka vägen in till min husvagn och ringde den lokala sheriffen som redan var på väg eftersom att någon hade ringt och berättat om Karls kropp. Jag satt kvar i min husvagn tills sheriffen kommit innan jag vågade mig ut. Efter Karls död var det ingen som vågade jobba kvar och jag var en av de första att ge mig av. Innan jag flög hem besökte jag den lokala pubben i hopp om att träffa på den gamle mannen. Jag fick syn på honom direkt när jag klev in och innan jag ens hade öppnat munnen började han prata. Jag varnade om dem. Man kan inte gå runt och prata om saker som dem och tro att inget ska hända. Jag svarade inte utan frågade bara det jag ville fråga. Tog han sitt eget liv eller var det en skinwalker? Den gamle mannen tittade på mig med ett allvarligt ansiktsuttryck. Prata inte om dem, du kommer att locka hit dem. Han ställde sig upp och gick och det var sista gången jag sa det ordet högt.
Någonting som det känns som man måste ta upp när man pratar om skinwalkers, det är Skinwalker Farm som ligger i Utah. Och det här ska då vara ett område, en jättestor mark, där det ska vara jättemycket aktiviteter, både jättemycket skinwalkers, de säger att det ska vara en pathway för skinwalkers, alltså att de går genom det här området. Och det ska även vara väldigt mycket aliens och UFO:n i det här området. Och det gjordes en film om det här för några år sedan. Jag tror att det var 2005. Och i år, om bara några veckor, så ska det tydligen släppas en dokumentär som har blivit väldigt omskriven nu på senaste tiden. Som ska handla om just den här farmen. För det är väldigt hemlighetsfullt om det. Därför har det varit väldigt svårt att samla information. För jag har försökt att söka runt lite och hitta information om den. Men det är väldigt splittrat. Men det är många som säger att de har sett väldigt mycket saker runt det här området. Folk som bor i området säger att det ska vara militärer runt, väldigt mycket kameror. Det är helt omöjligt att komma in, för det ska vara jättebevakat. Vissa har liknat det här området med Area 51.
Mm.
Jag såg att han som hade gjort den här nya dokumentären nu, han skrev att det här är the paranormal Area 51. Det ska vara mera varelser. Det även pratas om spöken och andra saker också. Så det var en jävla nitlott att köpa den där farmen, kan jag säga.
Men det är lite med han som har köpt den här farmen också, eller hur? Att han skulle vilja tjäna pengar på området och sådär.
Precis. Jag läste någonstans att det sägs att han som har köpt den här farmen ska vara lite av en lurendrejare, eller vad man ska säga. Att han har lurat folk på pengar och grejer innan och att han har hittat på saker. Så vissa tror ju att det här alltihopa bara en stor säljargrej. Men det förklarar ju andra sidan inte alla kameror. Och folk har även tagit bilder från Google Earth. Och även där ska det vara väldigt svårt att se någonting. Det ska vara skuggat i området och man har sett mystiska saker på bilderna.
Det som jag har sett som kritik emot det är väl just det här. Varför skulle utomjordingar och skinwalkers vara på samma ställe? Det verkar ju helt sjukt. Men å andra sidan så var det då folk som svarade och sa att ja, men vadå, det är fakta. Vi kan inte röra att det är så här.
Precis, nu råkar det bara vara så. För det är väl samma sak, ja, men precis som vi sa tidigare, att det är väldigt många som håller med om de här teorierna och tycker att det är fakta. Och då säger de flesta att det är ju fakta att skinwalkers finns. Mm. Men det är inte fakta att aliens finns, vilket jag kan tycka är lite roligt.
Mm.
Så då tycker ju de att det sjuka med den här teorin är alienserna och inte skinwalkerserna då, utan att de tycker att det konstiga skulle vara att det fanns aliens här. Men å andra sidan, det, ja, slumpar händer väl ibland. Men
vi får väl kolla den här dokumentären helt enkelt och se vad den handlar om och vad,
precis, ja, vad vi, se om vi kan återkomma med någonting. Det ska bli intressant att se den i alla fall.
Verkligen.
Vi tänkte avsluta med att läsa en sista berättelse om ett möte. Och det här är också ett inlägg skrivet på Reddits underforum No Sleep av en okänd användare.
Lite bakgrundshistoria. Jag växte upp i en förort till Pennsylvania. Ibland när jag var liten brukade jag åka på sommarläger till Poconabergen. Lenape-folket bodde där förr i tiden. Så det här hände när jag åkte på ett läger i Watonka sommaren då jag var 15 eller 16 år gammal. På lägret lekte vi manhunt, vilket alla de yngre barnen älskade. Det är som kurragömma blandat med kull, men i mörker. Varje barn fick en liten ficklampa och skulle hålla ihop minst två och två. Olydiga som vi var, jag och en kille som heter Scott och en annan vid namn Eric gick bort till vår stuga. Nu ska jag försöka måla upp en väldigt enkel beskrivning av lägret. Det fanns ett huvudläger där de flesta stugorna låg. Längre ner fanns en sjö som vi simmade och fiskade i. Längre bort var de äldre barnens stugor. Det var bara killar på lägret. Så jag, Scott och Eric gick bort till vår stuga. Det var ingen annan i närheten. Alla hade blivit tillsagda att stanna vid huvudbyggnaden. Ingen fick gå bort till sjön och ingen fick gå över bron in till skogen. Ingen hade tillåtelse att gå över den efter solnedgången, vilket var logiskt eftersom det är farligt och barn är idioter. Vi tre satt och tog det lugnt på trappan vid vår stuga och läste serier. Då såg vi plötsligt någon som kom från skogsområdet vid sjön. Det var konstigt eftersom alla, inklusive ledarna och barnen, borde vara i huvudlägret. Men också för att det inte fanns några bra stigar in i den skogen. Personen var ungefär 50 meter ifrån oss och såg ut att hasa sig fram med ryckiga rörelser. Eric föreslog att personen kanske var skadad och att vi borde hjälpa henne, på vilket Scott svarade i helvete heller. Jag sa att det antagligen bara var en av ledarna som försökte skrämma oss eftersom vi inte ville vara med och leka. När personen var runt 10 meter ifrån oss kunde vi se hur den såg ut i månljuset tillsammans med det dimmiga stugskenet. Han såg ut som att han varit i slagsmål. Hans näsa var av, hans kinder såg ut som att de blivit sönderslitna och hans käke var ur led. Han gick inte utan nästan ramlade fram mot oss. Scott beskrev senare hans utseende som en grottman som varit i slagsmål med en alien och sen blivit släppt från moderskeppet, vilket passade bra. Så vi tre började skoja om vilken snygg kostym han hade och hur ful han var. När han var ungefär 3 meter från oss insåg vi några saker. Det stank av blod. Den där köttiga järnlukten låg i hela luften. Vi hörde också matklockan ringa, vilket innebär att alla, och jag menar alla, utom vi tre, var nere i huvudlägret. Scott, Eric och jag sprang in i stugan och låste dörren. Varelsen gick upp på trappan som vi precis hade hängt på. Den stod bara där. Den hade lätt kunnat ta sönder dörren och kommit åt oss. Men den bara stod där. I ungefär 10 minuter. Helt plötsligt gav den ifrån sig ett högt skrik. Eftersom jag i efterhand har läst andra Skinwalker-berättelser kan jag säga att det inte finns någonting som kan beskriva det ljudet. När det slutade sprang den plötsligt iväg i en otrolig fart. Vi stannade i stugan alldeles för rädda för att lämna. Ungefär 3 minuter senare kom 4 av ledarna på 4-hjulingar med jaktgevär i händerna. När de märkte att vi inte var i huvudlägret förstod de att vi var här och de hade hört skriket. Ledarna berättade att varelserna aldrig brukade gå över bron och bara gjorde saker på natten. En av ledarna sa att Skinwalkern antagligen bara ville testa oss. Det var allt för vår första podd.
Ja, hoppas ni har haft lika roligt som vi har haft. Och nu har vi ju suttit här i nästan en timme, eller ja, egentligen betydligt längre, och pratat om Skinwalkers, så vi får väl hoppas att det blir ett avsnitt till. För ja, man skulle ju inte prata eller ens tänka på Skinwalkers.
Ja, så vi får se om vi kan återkomma, helt enkelt.
Exakt.
Så förhoppningsvis är det på återseende.